Välkomna till ett nytt avsnitt av Magasinet, den här veckan om ledarstriden i Miljöpartiet som blossat upp de senaste veckorna. Och med mig för att diskutera det har jag Jonas Hinfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Välkommen till Magasinet.
Tackar.
Ja, om vi då ska titta på den här ledarstriden som har blossat upp nu sedan Daniel Heldén nominerades som manligt språkrör. Hur skulle du beskriva det som sker i Miljöpartiet just nu?
Alltså, egentligen skulle jag säga att det är ganska normalt. Alltså, det är inte kanske, det är inte så ovanligt att det är lite rörigt vid språkrörsvalen i Miljöpartiet. Det är inte så att det alltid har varit det, men det har väldigt ofta varit det. Det har hänt saker till och med på kongressen, det har hänt saker inför och att det har varit olika, man skulle kunna kalla det falanger. Till och med så att en person som har varit med väldigt många gånger, dock har hon väl inte varit med nu, Åsa Domeij, hon skrev någon gång för en 10 år sedan, liksom reflekterade kring att hon själv inte ville stå upp för att hon tyckte att det hade varit så mycket spänningar mellan språkrören och liksom hela processen. Och det är ju ett parti som bejakar, ska vi säga, gräsrötter, bejakar en annan, alltså mer underifrån demokrati än uppifrån demokrati. Och släpper man alla partier i någon mening breda rörelser. Och det är väl någonting för alla partier att fundera hur man ska, så att säga, hantera det. För släpper man loss olika grupperingar att tala fritt, då hamnar man lätt här. Och det kan man tycka är bra eller man kan tycka det är dåligt. Finns det inte någon som, så att säga, organiserar debatten och organiserar hur olika saker ska diskuteras, så släpps det lös. Och det kan man tycka är bra för, men det kan också leda till någonting som kan beskrivas som olika falangstriper. Och det här är ett parti som är väldigt vant vid det. Och det går i en massa dimensioner kan det här gå. Så egentligen så skulle man väl inte höja på ögonbrynen den här gången, trots allt.
Vi ska säga det, Jonas Hinfors finns med oss via Zoom, som om ljudet möjligen svajar eller ekar så beror det på det. Men är det just, om jag tolkar dig rätt, så här, det är lite typiskt för Miljöpartiet där, skulle du säga, eller?
Ja, då när de som sen uppfattades som väldigt lyckosamt språkrörspar, Maria Wetterstrand och Peter Eriksson, in till den dagen innan valet av de två på kongressen, så fanns inte Peter Eriksson med som kandidat ens en gång. Det här har Jenny Wadestam skrivit om i Hur man blir vald, som kom för en 10 år sedan, en bok om några partiers partiledare och språkrörsval. Och då fanns det olika konstellationer att kanske skulle man gå över till en partiledarmodell med Åsa Domeij som skulle finnas med som vice, och så skulle då, tror jag, att Claes Roxbergh var partiledare, och så fanns det en annat alternativ som kongressen skulle ta ställning till. Man skulle ha språkrör, och där det skulle vara, om jag minns rätt då, Carl Schlyter och Maria Wetterstrand. Och Peter Eriksson började då bli allt mer orolig för hur de här, dels orolig för om Roxbergh skulle vara en bra, och också om Schlyter skulle vara en bra liksom representant, och kontaktade bokstavligt talat Roxbergh. Om du drar dig tillbaka så hoppar jag in. Och det presenterades dagen innan på kongressen, och så blev de då Wetterstrand och Eriksson valda. Alltså det är ganska rörigt om man tänker också ur partidemokrati till synpunkt. Man förbigick helt valberedningen, men det accepterades successivt trots allt. Så har man en rörelse byggd underifrån med många olika typer av skäl för varför man går med i Miljöpartiet, så landar man nog så här förr eller senare, och därför är det då ganska normalt. Men sen kan andra tycka att det här blir för rörigt, och det har ofta funnits en oro också, eller en kritik kan man säga, från till exempel Per Gahrton, ett tidigare språkrör. Han var väldigt kritisk till medierna som då, som man som finns där som liksom vargflockar mer eller mindre. Men det är ju någonting som är en realitet. Så att, ska man ha ett parti med representanter utåt, så är det klart då är det viktigt att de fungerar i de sammanhang som man måste fungera i. Men ja, så, det här får man nog leva med i den här typen av rörelse, så att säga, den typen av partiorganisation som man fortfarande har. Men så, då och då så kommer ju tankar upp om att man kanske skulle gå över till partiledare och lite mer toppstyrning, lite mer, det kanske är fel att kalla det, en större professionalisering som nog ändå har skett de senaste språkrörsparen, att det har blivit lite mer att man tar så att säga, att man börjar styra partiet, den låter sig styras. Men och det är möjligt att man framöver kommer att gå över till partiledarmodellen. Det finns ju som ett förslag nu förlåt, på kongressen att man ska göra det. Men det är inget nytt i sig. Som sagt, redan då kring 2002 när Wetterstrand och Eriksson sen blev, så diskuterades partiledarmodellen, som ju då bygger kanske på ett tänkande att man har en partiledning som är lite mer fristående och styr partiet och inte bara låter sig styras. Och det är ju där man ofta landar när man ska in i parlamentariska samarbeten. Det kunde vi se det tydligt under Miljöpartiets regeringstid från 2014, att skulle man prioritera den parlamentariska arenan som vi ibland talar om i stafetare, den interna arenan, medlemmar och så vidare, aktivister, väljararenan och den parlamentariska arenan, de måste man så att säga balansera. Och då hade man gjort valet att gå in i regering tillsammans med Socialdemokraterna, och då kräver den typen av samarbete ibland svåra kompromisser, och då som kan vara jättesvåra att smälta för aktivister och väljare. Så när man tar ett sånt steg, då ändras också dynamiken i partiet. Och det gjorde man ju då 2014. Och delvis gjorde man det inför 2010 när man hade ett gemensamt valmanifest med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Man började prioritera den parlamentariska arenan, och då hände det någonting med hur ett parti kan agera i relation till både väljare och interna aktivister. Det kan slå tillbaka, det kan gå åt pipan så att säga, det kan det göra. Men där har väl då Miljöpartiet dragit sig de senaste 15 åren, och det var delvis kanske Wetterstrands och Erikssons långsiktiga mål att man skulle dra sig åt det hållet. Och då blir successivt kanske språkrörsmodellen ibland, eller den här underifrån gräsrotsdemokratirörelsen, det kan bli svårare att upprätthålla det. Det måste då ibland lite mer toppstyrning.
Om vi tittar på det aktuella läget nu då, Daniel Heldén har föreslagit som nytt manligt språkrör. Hur skulle du beskriva honom som politiker?
Alltså hur han är som person eller politiker, det får jag erkänna, det har inte jag så jättemycket inblick i det. Men däremot kan man ju se att det han gjorde, eller han var en representant för det samarbete med alliansen i Stockholm då från 2018. Det tyder på en viss pragmatism i varje fall, att man ser över det parlamentariska läget, och så i någon mån så funderar man var kan vi få ut mest. Så det är väl en beteckning. Han har själv, sa i någon intervju nu alldeles nyligen sen han blev föreslagen av valberedningen, påpekat, och det är ju hans egen version då, att ett skäl var att man ville undvika, att man ville stänga ut Sverigedemokraterna, att man ville se till att den dörren var stängd. Och i den bemärkelsen så har jag då dragit samma slutsatser som den tidigare i varje fall, den nuvarande partiledningen i Miljöpartiet gjort på riksdagsnivån, att man har agerat så att man ska utestänga Sverigedemokraterna så mycket som möjligt då från inflytande. Och det gjorde ju, där finns möjligen en gemensam punkt mellan honom och Stenevid, för att då på hösten 2022 när Magdalena Andersson precis skulle välja till partiledare och till statsminister, så hoppade ju Miljöpartiet av regeringen samma dag med argumentet att för samma dag då hade statsbudgeten klubbats, och den ledde till att det blev modifieringar i budgeten, alltså allianspartierna och Sverigedemokraterna ändrade delar, kanske 20% av budgeten, och då hävdade Miljöpartiet och Stenevi att vi kan inte sitta och administrera en budget som Sverigedemokraterna haft inflytande över, och så lämnade man regeringen. Det kanske fanns andra skäl också, men man gjorde det och det var så man argumenterade. Där finns ju då möjligen en likhet mellan de här två, att Sverigedemokraterna är något man absolut inte vill liksom acceptera.
Men för annars har det ju varit mycket, nu i alla fall om man följer medierapporteringen, att det har varit mycket för eller emot Heldén. Varför tror du han rör upp så mycket känslor i partiet?
Ja, alltså återigen kanske man ska komma tillbaka till det här att det är ett parti, liksom de flesta partier, som har medlemmar och liksom engagerade som drar åt väldigt olika håll. Alltså de flesta partier är så egentligen. Och när man då så att säga, då kan man ha många skäl till varför man är emot Heldén. Man kan vara för någon annan, eller man kan vara mot Heldén. Alltså det kan också vara naturligtvis sådana som är utanför partiet som hjälper till att alltså, släppa nyheter. Om man nu ska vara konspiratorisk, det är jag normalt inte. Men jag skulle nog ändå säga det, att det är inte otänkbart att även alltså politiska motståndare, säg i Stockholms kommun som inte är med i Miljöpartiet, planterar eller släpper nyheter där man menar att det här har inte fungerat, för man hade uppfattat att det var ett svek så att säga att börja samarbeta med allianspartierna då 2018. Men alltså det kan vara vänster-höger aspekter, det kan vara ledarstil, det kan vara andra frågor än vänster-höger, alltså synen på det här med klimat eller breddning. Det finns ju en rad frågor som man kan ha invändningar mot Heldén eller stödja Heldén längst. Och exakt varför det blir så här den här gången, det är svårt att säga. Men som jag sa förut, så är det inte så ovanligt att det finns en mängd uppfattningar inom Miljöpartiet just när man ska välja språkrör som då flyter upp till ytan. Och det kan ställa upp andra, eller det kommer liksom attacker eller stöd, debattartiklar och så vidare. Så exakt vad det är den här gången, det är svårt att säga, men det är som sagt inte ovanligt. Det är nästan att man kan liksom säga att det är normalt. Mm.
Och det har också kommit kritik mot Märta Stenevi och hennes ledarskap. Hur ska man sätta in det?
Och det
där
får man nog säga ungefär av samma skäl. Jag har ju liksom förstås ingen aning om hur hon leder partiet, om det har varit liksom, om hon har höjt rösten eller alla möjliga typer av härskartekniker som det då eventuellt hävdas. Jag har verkligen ingen aning. Men det kan också vara så att är man för, alltså Heldén-lägret, kan det finnas personer som har skäl att liksom säga att Stenevi är minsann inte en bra person. Och det kan också finnas andra grupperingar som vill misstänkliggöra de här personerna. Och det är otroligt svårt när man står utanför att ha någon uppfattning om det ligger något i detta egentligen. Utan återigen, alltså man kan jämföra lite med förhandlingsforskning. Det finns väldigt starka belägg för att om man i en förhandling har det som en öppen förhandling, det kan vara liksom partiledare, partiförhandlingar, fackföreningsförhandlingar och så vidare. Har man en öppen förhandling, då är det otroligt svårt att komma överens. Det måste ske bakom lyckta dörrar. Man måste kunna ge och ta, liksom föreslå tänkbara utvägar och liksom pröva sig fram. Släpper man på det och liksom lyfter på förlåten, tar bort skranket, ja, då är det alltid grupper som tycker att det här är åt helvete. Och processen i en och det här gäller ju delvis partiledarval i de övriga partierna och i språkrörsval. Och där också valberedningen naturligtvis har en funktion att fylla. Vad har valberedningen för pondus? Liksom, vad finns det för förväntningar på vad man får och inte får göra? Och det, samtidigt kan man säga det att de tar till exempel socialdemokratiska partiledarval. De är ju ibland, liksom, man kan tycka att de nästan inte fåniga på något sätt. Det sägs nej, det sägs nej, 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 nej. Sen så är det plötsligt något som säger ja, valberedningen föreslår den och sen är alla överlyckliga. Och sen 11 månader senare så har Håkan Juholt avgått. Men att det är en väldigt, väldigt mycket mer kontrollerad process.
Just det.
Medan Miljöpartiet är inte så kontrollerad.
Om vi ska prata lite om sakpolitiken då. Det pratas ju mycket om att Heldén och Stenevi har olika politiska inriktningar. Heldén vill fokusera tydligare på klimatfrågan. Stenevi vill att partiet ska vara bredare. Går det att förena de här två inställningarna i partiet?
Ja, alltså det gör nog det. Jag är lite förbryllad, eller det kanske inte man ska vara, men den frågan den har ju funnits under lång tid. Att Miljöpartiet har sin själ i, naturligtvis, i miljöfrågorna, i miljörörelsen. Men alltså, hur ska jag säga? Problemet, alltså, redan nu så är det ju så att det är den enda, man tar miljöfrågan och på senare tid också klimatfrågan, det är den enda frågan där Miljöpartiet, om man tittar på liksom väljarundersökningar av olika slag, det är ju den enda frågan där man faktiskt har stort förtroende som går långt utöver de här ungefär 5% som man har i väljarkåren. För partiet har man väldigt mycket högre stöd just i miljö- och klimatfrågan. Så att man, i någon mening har man ju lyckats liksom plantera sig där väldigt tydligt. Men samtidigt har man ju nästan plågsamt låga siffror på allt annat. Och problemet för ett parti som vill, alltså man kan betrakta miljöfrågan som en sakfråga, men man kan också betrakta det som en del av en ideologisk, säg, ekologism. Det har i alla fall gjorts det ganska mycket beträffande Miljöpartiet, där partier som då kommer in i en etablerad vänster-höger-konflikt politiskt system där det väldigt mycket liksom tolkas i vänster-höger-termer, och så kommer man in med en alternativ konfliktdimension, till exempel ekologism. Hur ska det partiet liksom orientera sig då? Då har man ju väldigt ofta är det så att den typen av partier försöker då förhålla sig neutral i de här vänster-höger-frågorna för att kunna få över så att det blir legitimt att se på oss det vi står för något annat än den här etablerade. På samma sätt jag gjorde ju, kan man säga, Sverigedemokraterna när de liksom växte till sig. De talade om sjuklöven, alla är lika dåliga. Även Kristdemokraterna gjorde det på 80-talet, att det är inte så viktigt med höger och vänster. Det viktiga är att det är någon slags etiskt kristen grund hållning i de frågor som man liksom ska stå för. Men det är inte så lätt. Vi har ju sett att Kristdemokraterna kom genast in i den bildregeringen 91 när Kristdemokraterna kom in, eller KDS kanske de hette då, kom in i riksdagen 91. Miljöpartiet har successivt orienterat sig åt vänster och Sverigedemokraterna har orienterat sig åt höger, därför att man måste ta ställning till alla de andra. Det är väldigt svårt att hålla sig neutral. Och det gör att din fråga var, går de att förena? Ja, på ett sätt så är det kanske svårt att förena, för ska man ha fokus på en typ av frågor bara, då måste annat stå tillbaka. Men om annat ska stå tillbaka, då är det inte lätt att vinna väljare och bli den stora kraft som man vill bli. Och ser man då på Miljöpartiets nuvarande, och det här är egentligen inte något nytt problem, de andra frågor, jag menar, sociala frågor, vård, skolor, skola, brott, migration och så, där har Miljöpartiet väldigt låga siffror i väljarkåren. Och ska man så att säga kunna nå ut och vinna nya väljare, då räcker det alltså inte att ha legitimitet, skulle jag ändå säga, i miljöfrågan. Den har man redan i viss utsträckning. Där har man långt över sina partisiffror när det gäller uppfattningen att den är det bästa partiet och så vidare. Då måste man ändå ta ställning i de andra frågorna, och då landar man där ändå. Så att, ja, det kanske då, och det här spiller väl över till det här, ska man satsa på det ena eller det andra, då är det möjligen det här breddandet. Det är möjligt att man måste tvinga sig dit, så att säga, därför att annars har man inte så stor möjlighet att attrahera nya väljare. Man har redan status i miljöfrågorna. Det viktiga är då att försöka få status i de andra frågorna. Och det här gäller, man tar de stora partierna, de lyckas ofta ha ganska stort förtroende i många frågor. Små partier misslyckas ganska ofta med något annat än på ett område. Och det är så att säga det ett dilemma för dem. Så måste man lämna sitt viktiga område och ge sig ut på den här vingliga färden på de andra områdena. Men det är nog det enda sättet att bli stort och brett. Och om det är att förena, det kanske det inte är, men jag tror att det är så som nog Miljöpartiet, det är nog det enda sättet för partiet att agera.
Och om man tittar på deras väljargrupp som de har nu och tänker att man ska liksom kanske då nu till fler i en liknande grupp, går det att tänka någonting där kring liksom, vilka är de här väljarna och vilka frågor är de intresserade av då, förutom klimatfrågan? Går det att säga någonting om det?
Ja, alltså, om man bara tittar på väljarkåren som lite grov, så den är betydligt mer vänster nu än vad den var fram till 2010. Men det här med det finns en problematik. Hur ska jag uttrycka detta? Är det så att om vi tar vänster höger från, vi börjar där, så är det ju tydligt nu att miljöpartiväljare uppfattar sig nu tydligt åt vänster, till och med vänster om socialdemokratiska väljares uppfattning om sig själva. Så nu är det Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna. Och går vi tillbaka sådär 15 år, då var miljöpartister kände och uppfattade sig som varande i mitten. Beror detta då på att väljarna i sig har ändrat uppfattning i någon slags vakuum? Ja, kanske, men kanske inte, därför att det som skedde från och med 2010, det var ju det här med att man började samarbeta med Socialdemokraterna i valmanifest, och sen var man i samma regering. Och då kan man säga att väljarkåren i någon mening inte tar order, men man uppfattar, okej, vi samarbetar med ett vänsterparti, Socialdemokraterna. Ja, då ändras kanske då uppfattningen om den egna tillhörigheten. Man kan se exakt samma förändring hos, säg, Centerpartiets väljare, som ju då var väldigt åt höger under allianssamarbetet. Sen började man då halvsamarbeta med Socialdemokraterna, inte kanske så mycket i decemberöverenskommelsen, men sen januariöverenskommelsen. Om man började stänga dörren ännu tydligare mot Sverigedemokraterna, ja, då har de glidit åt vänster. Inte åt vänstersidan, men man har gått från höger med till mitten vänster. Det vill säga, väljarna har liksom i någon mån låtit sig ledas av vad partiet gör. Och det kanske var en lång utvikning, för din fråga var också liksom de här väljarkårerna som man kanske kan, liksom, där man skulle kunna ha som vinna över. Då kan man möjligen se till exempel Vänsterpartiets väljare, och det är ju då traditionellt mycket mer vänster än vad Miljöpartiet är. Och det var från Vänsterpartiet man fick ganska många, ganska stor del av, en förbluffande stor del faktiskt av Vänsterpartiets väljare stödröstade på Miljöpartiet i förra valet. De kanske bytte för att de tyckte att Miljöpartiet var bra, eller så tyckte de att det här vi behöver ha kvar Miljöpartiet, att det var då taktikröstning. Men det var ändå, där finns ju en del att hämta, och då är det ju mer traditionella vänsterståndpunkter som, alltså i policysystempunkter som står till buds.
Det var alltså inte så ekonomisk stor andel. Politik eller vad
ekonomisk politik, vård, man kan tänka alltså synen på friskolor, vinster i välfärden, den slags frågor. Där har ju då Märta Stenevi i sig varit inne och tassat, så att säga, även om inte Miljöpartiet, och jag vet inte var Stenevi står, har sagt att vi ska avskaffa friskolor, som man talat om vinstförbud, som man är för. Man har talat om att man ska ha högre kapitalbeskattning och så. Men, och där finns ju en del väljare att vinna. Men samtidigt har det inte varit jättelyckosamt för Vänsterpartiet och Socialdemokraterna att driva dem. Lite lyckosamt för Socialdemokraterna. Det gick lite bättre i förra valet. Men där är ändå ganska stora väljargrupper som har en som lite mer ingrip, en aning mer en syn på att man det offentliga kan gripa in i företag, offentlig sektor, att politiken kan vara lite mer styrande, eventuellt lite med en syn på skattesystemet och så vidare. Men var Helldén står där, det vet jag inte, om han motsätter sig det. Det är inte alls säkert. Alltså, man kan ju, jag menar, om man har fokus på klimat och miljö, då kan man tänka att man har miljöskatter och så vidare. Det är det man ska krama ut. Men det vet jag inte. Men
det, man kan väl säga att det är en svår balansgång. Jag tänker just liksom, hur ska man göra det? För å ena sidan då liksom fortsätta fokusera på klimatet, men också bredda sig. Det är inte en helt enkel matematik.
Nej. Alltså, egentligen är det en omöjlig ekvation om man ska fokusera på klimatet och miljö och bredda sig. Då är det svårt. Samtidigt kan man ju säga det att det handlar kanske inte om att ge upp klimat- och miljöpositioner, utan det handlar mer om hur opinionsbildningen ska vara. Alltså man kan tänka sig, ska man inta nya ståndpunkter i vänster-höger frågor, eller ska man bara tala mer eller mindre om dem? Det är ju två olika saker. En är ju som position, ska vi gå mer åt höger eller vänster? Den andra är hur viktigt ska det här vara i Miljöpartiets opinionsbildning? Så om man går åt höger eller vänster, det behöver inte innebära, alltså i mer traditionella vänster-högerfrågor, det behöver i sig inte innebära att man ändrar uppfattning i vilken miljöpolitik man ska ha. Och där är jag lite osäker vad de här olika kombatanterna står egentligen. Alltså när om man tar Helldén i Stockholm, som jag uppfattade då, så det var klimatzoner och den typen av vinster man kunde så att säga krama ur då alliansstyret, så fick man acceptera att alliansen då enligt vänsterkritiker inte satsade på det sättet som man hade önskat på välfärdsfrågor i Stockholms kommun. Det är möjligt att det ligger något i det, men det är inte självklart vad breddning betyder. Om man ger upp miljöpositioner till förmån för att vinna nya positioner i vänster-högerfrågor, där vore det nog farligt för Miljöpartiet. Men om man behåller och så att säga, positionerar sig på ett tydligt sätt i miljö- och klimatfrågor, då behöver det inte innebära att man struntar i vänster-högerfrågor. Men vänster-högerfrågor, som sagt, det är både position, mer höger, mer vänster, och fokus eller hur viktigt man låter det bli i den egna opinionsbildningen. Och det finns, men visst är det ett dilemma, det är det. Men det det måste man nog tugga i sig. För problemet för ett parti som man bara skulle satsa på miljön, det är ju att man tvingas ju förr eller senare, och snarare förr än senare, att ta ställning i traditionella vänster- och högerfrågor. Det går inte att säga att men vi har ingen uppfattning om sjukvård, vi har ingen uppfattning om lag och ordning eller skola och utbildning. Man måste ta ställning. Och då är det klart att om man har en parlamentarisk läge som innebär att man måste ge upp en del positioner på vänster och höger för att kunna samarbeta med partier som kan tänka sig en tuffare klimatpolitik, ja, då kan man säga att där har man valt linjer. Och det vägvalet, det kan naturligtvis ske. Men det är ingen som tror jag skulle ändå, jag skulle inte säga att det går att veta hur framåt Miljöpartiet, oavsett vilka språkrör det blir, om det blir de här två eller någon annan, hur man kommer att ställa sig i den typ av situationer som man kommer att konfronteras när man har ett parlamentariskt läge som det ser ut nu, eller inför valet 2026 eller efter valet 2026. Vad är det man kan tänka sig att samarbeta om eller inte? Jag tror inte det går att säga det, och det är i de situationerna som det kommer att visa sig om man verkligen prioriterar miljö eller inte.
Just. För att avsluta då, om 2 veckor den 17 november, då är det alltså dags för Miljöpartiets kongress då nya språkrör ska väljas. Hur tror du att det här kommer sluta?
Ja, jag är med en del gamla kollegor på institutionen beryktad för att nästan alltid ha fel. Och jag får väl ha fel den gången också då. Men jag tror faktiskt att det har... Nu var det visserligen en debattartikel idag då, jag har förstått, i Aftonbladet.
Just det, idag onsdag ska vi säga. Ja, med det, miljö, idag, ett antal miljöaktivister som då förespråkar Magnus P. Wohlin och Märta Stenevi då som språkrör.
Ja. Ja. Så det är inte det att det är totalt tyst, men det är, någonstans ska jag ändå säga att det har lugnat sig lite den senaste veckan eller så. Jag tror att det tyder på, skulle jag ändå tro, att folk nog i slutändan kommer att acceptera det här paret, Helén och Stenevi. Så jag får väl ha fel då efter kongressen, men jag tror att det blir så att man samlar sig i det här.
Och kommer Stenevi acceptera det? För det har ju också kommit, det har varit diskussioner om att då kommer inte hon, om Helén blir vald, då kommer hon inte att ställa upp. Är det, vad tror du om det? Finns det någon risk för det?
Ja, man kan säga, om det skulle ske, då skulle det nog vara verklig kris. Och nej, jag tror att vi nog hade hört det redan. Det kan ju finnas saker mellan dem som jag inte har någon aning om. Alltså, att det kan finnas personliga samarbetsproblem som vi inte har inblick i. Å andra sidan, så jag går tillbaka till det jag nämnde om Åsa Domeij tidigare, hennes reflektioner där för 10 år sedan, att det har gnisslat rejält genom åren mellan språkrör. Det är i sig inget nytt. Men det, då skulle det kunna vara så, om Stenevi så att säga hoppar av och inte acceptera det här valet, ja, då är det nog ett tecken på en mycket mer djupgående kris i partiet än det här mer normala som vi har sett nu. Och jag tror nog ändå att det här institutionella arbetet, en valberedning, även om den kanske inte har samma tyngd som i flera andra partier, de har gjort ett arbete, det presenteras, det gurglas ganska mycket, det brukar det göra, och sen så accepterar man det. Ja, det är det jag tror är det troligaste utfallet av detta. Men som sagt, det ska bli spännande den där helgen. Är det 17-19? Det är det, va?
Precis, 17-19. Så att om drygt 2 veckor får vi veta. Jag får tacka dig så mycket, Jonas Infors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, för att du var med i magasinet.
Tack själv.